Podplay.
Jag är på jättebra humör. Jag har sett fram emot det här jättemycket.
Ja, vi poddar glad. Ovanligt ofta nu för tiden.
Ja, det gör vi.
Det känns som om vi poddar var och varannan dag nu för tiden. Sen några veckor tillbaka så är det enda vi gör.
Ja, precis.
Ibland tar jag en liten paus för att göra någonting annat än podd. Ja.
Då var det dags för lunch med Montelius igen och på vår nya släppdag som i fortsättningen kommer att vara varannan onsdag. Den här gången är vi på nummer 53 i Gamla stan. Det här är en podcast från Expressen Kultur. Mitt namn är Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Men jag vill fråga dig om The Price of Silence-dokumentären som du är med i, som släpptes i söndags på Viaplay av samma produktionsteam som ligger bakom Surviving R. Kelly.
Just det.
Ja, men jag vill fråga dig, jag vill bara, några konkreta saker bara så här. Ja. Var var ni för någonstans?
Jo, vi var någonstans långt ute på Djurgården. Alltså man hämtades med en förbeställd taxi. Och då var det viktigt. Nej, det var det inte. För jag mötte en annan. Jag mötte Elaine Eksvärd. När jag skulle åka hem igen.
Ja.
Så att vi, det var ju inte hemligt för, vi var ju inte hemliga för varandra.
Men hon är inte med.
Men gud, då måste vi klippa bort det.
Nej, men varför då? Varför ska vi klippa bort att de har klippt bort Elaine Eksvärd?
För att, tänk om det bara var hennes dubbelgångare. Nej, det var det inte. Det var hon.
Ja, men då så. Vi chansar på det.
För annars har jag gjort bort mig jättemycket. Men visst vet jag hur Elaine Eksvärd ser ut.
Så, vi tar risker i den här podden.
Okej.
Vad är det för någon vad är det för dokumentär vi pratar om, undrar ni kanske inte. Men det är ju ändå den som handlar om hela kulturprofilskandalen.
Ja, ja. Precis. Nej, det gick till så att jag hämtades med taxi och sen så kördes jag långt ut på jorden till något skitflott hus som såg ut lite som en miniherrgård som de hade hyrt då uppenbarligen produktionen.
Ja.
Och sen, ja, så då fick jag gå upp för stentrappan till det där och sen så det första som hände var att en som jobbade där kom liksom springande och sa ja, hej, hej, välkommen, nu ska du få gå in i sminket, för då hade de ställt upp ett sminkrum där.
Ja.
Och så fick jag sitta där och sminka, men så medan det höll på så kom hon tillbaka, den där som hade tagit emot mig, och sa ja, bara om du har tid att läsa igenom det här, för att då jag var tvungen att skriva på ett avtal. Hoppas att det inte står i det avtalet att jag inte får säga att det är en expert där när blir bortklippt, för i så fall så kanske jag blir ställd.
Du kan du får kontakta
nästa gång så
Johan
inte,
som klipper vår podd.
Nästa gång är det inte hej, det är Katina Jernst, hej, det är vi som har gjort den här dokumentären.
Hej, det är Nent.
Ja, hej, det är Nettan från Nent. Nej, men det var ett, där bland annat stod att jag aldrig får komma och säga att jag ska ha betalt för min medverkan. Utan jag skriver på att jag medverkar utan ersättning.
Ja.
För att tänk om de säljer den här för miljoners, miljoners, miljoner. Då kan inte jag komma och säga, nu har ni väl råd att ge mig betalt. Utan, nej, det ska jag aldrig få.
Och sen fick du skriva på ett annat avtal som handlade om att om någon i personalen skulle tafsa på dig så får
det är ett sådant non-disclosure agreement. Och det står med minimala på. Det hade varit jätteroligt. Sen kommer någon och säger, du, jag ska sätta på dig en mygga här. Och så märker jag plötsligt att han försöker knöla ner den i pastejköket eller någonting. Det hade ju varit en spännande twist. Och sen hade det kommit en dokumentär om den dokumentären. Men det går ju inte då, för att jag har skrivit på nej, det där med mikroskopiska, men såna, nej, med sån där osynlighetspenna som ja, man kan köpa i leksaksaffär. Så står det, du får inte berätta. Nej, så var det inte.
Nej,
och sen så fick jag sitta på någon jättefin, allt var väldigt, alltså det var så kort, för att det var liksom som ett slott.
ska också torka näsan nu. För
jag
att
satt, att... Ja, det är inte att jag gråter för att för det här att de tafsade på mig. För det gjorde de inte. Men jag satt liksom på någon flott. Man ser ju lite, ja, inte just när jag pratar, men när de andra pratar så ser man ju lite bakgrunder. Mm. Då ser man ju att det är en sån där fancy schmancy.
Ja, man får ju känslan av att man är liksom...
i en Nobelvärld.
Ja.
Det kanske var tanken.
Det är säkert tanken.
Och så var det jättebra för att precis utanför det jag satt så var det en terrass.
Mm.
Så där kunde jag gå ut och röka faktiskt. Mm. Det fanns till och med någonstans att fimpa och aska och sånt.
Ja.
Så gick ut och rökte och det var en kille som jobbade i produktionen som var lite... också rökte tror jag.
Mm.
Som jag pratade lite med så här, nej, men så här är det ju att producera tv. Och nej, men det är starkt av er att ni berättar. Och... ja, och så fick jag säga det. Alltså de pratade ju länge med mig. Jag tror vi pratade...
ja, det är min andra fråga. Hur länge pratade du?
Vi pratade kanske i... det är så svårt att mäta tiden när man var där. Men vi säger att vi pratade i 45 minuter kanske.
En normal psykologsittning.
Ja, och då frågade de om alla möjliga saker.
Men du själv då, har du räknat hur många minuter som blev kvar av de här?
Nej.
Eventuellt en timme, kanske 45 minuter.
Ja, jag tror inte att jag ens har sett allt med mig själv.
Okej.
Okay. För att jag får en känsla av... har du tittat på allting rakt igen?
Ja, det har jag.
För att jag får en känsla av att... de snuttarna som är med mig,
ja,
var och en av dem är ganska kort.
Ja, de var ganska korta. Ja.
Så att det är korta snuttar.
Det är en om Arnauds hand i din byxficka.
Ja.
Och sen är det en om hur du beskriver Svenska Akademin som närmast kunglig, va?
Ja, just det.
Ja. Ja. Och sen är det en tredje, det kan vara fler, men jag kommer ihåg tre. När du nästan... när du nästan är cliffhangen till nästa avsnitt. För att du säger någonting
det,
som att det var... jag minns inte hur du uttrycker det, men det var ju bara... gud, det var en variant på... och du kan inte tro vad som hände sen.
Det kanske är för att jag har tränat så mycket på... till exempel spela en video till vår podd. Och
ja,
så att jag vet, jag har hjälpt dem här nämnt jättemycket. Allt så gratis.
Nu har någon skjutit in en brandfackla i kulturvärldens version av Kungliga slottet. Vad kommer hända?
Nej, men grejen är så här. Jag vet inte vad, jag vill gärna höra vad du tyckte om den här serien. Mm. Jag fick väl... alltså de har ju ett bildspråk i den här, de här programmen.
Mm.
Där det till exempel är så, om någon säger någonting... någon intervjuad person yttrar någon teori om Jean-Claude Arnauds psykologi. Och sen så klipps det med att det är liksom med tre bilder som går så här. Dun, dun, dun. En med honom på långt håll, närmare. Och så ännu lite närmare med hans ansikte. Så här.
Ja.
Så man, och då så har de tagit någon bild där han ser ut som han i och för sig gör på de flesta bilder. Han ser ju
de har ju inte hur många bilder som helst.
Nej.
Det är därför de jobbar lite så, tror jag.
De får ta tre av samma. Ja. Nej, men han ser ju faktiskt tyvärr... han är ju inte så mycket pokerface.
Nej.
Får man lov att säga.
Nej.
Så han ser ju läskig ut.
Det är ju tacksamt.
Ja, men han ser ju läskig ut med ögonen på alla bilder.
Ja.
Och då använder de det i ett sånt här... liksom, nej, men jag blir påmind om amerikanska true crime serier där det finns monstret och så finns det den mäktiga organisationen och så det finns liksom alla de där ingredienserna och ingenting av det är ju liksom inte med sanningen överensstämmande. Den här historien är ju perfekt, den är ju dramaturgiskt perfekt, men Nent sparar inte på krutet.
Nej.
Man säger så. Det är väldigt kommersiellt producerat.
Ja, det är det.
Det är ju inte så mycket nyansering eller fördjupning eller så.
Det är ingen nyansering eller fördjupning. Och om nu någon av de här intervjuade, för det är ju ett flertal personer som jag känner som är det. Viktor Malm, min kollega, Karin Olsson, min chef, Björn Wiman,
din före detta chef.
För detta chef, nu med, men det var länge sedan nu.
Mm.
Kulturchef på DN. Matilda Gustafsson som har skrivit Klubben. Och om någon av dem har försökt att nyansera så har ju det inte kommit med. Så att säga. Eller ge en annan bild. Alltså ge en annan bild eller yttra någon form av liksom kritik mot... hur kanske akademin behandlades eller så. Det finns ju en del sådana åsikter naturligtvis.
Ja, och vissa av dem är ju liksom relevanta. Man får ju skilja på.
Men det är borta. Det här är ju en. Tack så mycket. Precis.
Oj, vad tjusigt. Tack.
Åh, den där tallriken var ju ett stråvassare, va?
Och Gunilla, jag fick den här på en skärbräda. Det är ju jättelyxigt.
Bra.
Och det är kronärtskocka. Jag är jätteglad. Det är kronärtskocka på den.
Ja.
Och jag tänkte redan häromdagen, det var konstigt från sexbrott till kronärtskocka, men jag tänkte redan häromdagen att det var så länge sedan jag mumsade på en god kronärtskocka. Ja, det är inte ofta jag går runt och tänker på sådär kockor och jag saknar kockor och jag minns.
Nej, just det.
Men jag gjorde faktiskt det.
Ja, men då så, vad skönt. Behöver du inte längta mera?
Nej.
Ska vi smaka lite på maten? Först så blev jag jättebesviken när jag fick den här kalla tallriken.
Blev
den
du?
Såg lite tråkig ut.
Ditt hjärta då?
Ja, men sen kom det varma.
Och då,
då
blev vi på bättre
friterade humör. Saker. Då men blir man glad.
Då blir man ju
glad av friterad mat.
Ja, men även veganer behöver ju liksom lite sådär känsla av att inte bara liksom vara kaniner.
Mm. Tack.
Jag syftade nu inte på Jean-Claude, någon Jean-Claude-liknelse med det här med kaninerna, utan jag nej, fint. Nej,
ja.
Grodorna bara hoppar
över. Jag har en lilla tänd.
Jag är en vanlig kanin. Vanlig fast ovanligt fin. Öronen mina är långa och fina och viftar som öronen ska. Vift, vift.
Hur var intervjutekniken då, tyckte du?
Nej, men den var. Nu har jag märkte ju det när jag satt där, att jag är ganska. Jag har liksom gått igenom min egen medieträning under ganska lång tid. Så att jag känner ju igen en viss typ av frågor när de kommer. Även inlindade frågor. När jag vet att den som ställer frågan vill att jag ska komma in på olika saker.
Ja.
Och då vet jag det och så säger jag inte det den vill höra. Och då inte mycket den kan göra åt.
Nej.
Nej, men de vill ju ha olika.
De vill ju ha något om Kristina Lund. Eller?
Ja, det är klart.
De vill det.
Ja, men
nu,
ja.
Hur parerar du det? För det har du ju. Det har de ju inte tagit med.
Ja, de har tagit med. Det enda de har tagit med är att de korsklipper. För det finns ju en intervju där det är en fransk, tror jag, journalist som närmar sig henne.
Just det.
Utanför Gyllene Fred.
Just det. Ja.
Och hon säger it's true what they say about him.
Ja.
It's a known fact.
Ja.
Och sen så då får man se det klippet och sen så klipps jag in då. Och det är när jag till exempel parerar en fråga. För det folk undrar är ju vad hennes syn på att jag var en av de här
kvinnorna. Just det, det sa du också, ja.
Vad tyckte hon egentligen om det här med Jean-Claude?
Ja.
Och sådär. Och där finns det ju såklart massor. Men då säger jag ju bara det som alla redan vet ändå.
Ja.
Som är att men hon betraktar hon så skyldig.
Mm.
Och däremot, det vet jag inte hur elaborerat hon har pratat om det, men det är ju inte så kontroversiellt. Att jag vet att hon tyckte att det var väldigt orättvist att Katarina Frostenson drabbades
just
hårt.
Det.
Katarina skulle få stanna i akademin och hon tyckte överhuvudtaget att det var. Eller nu kan inte hon liksom, men det jag tror och det jag uppfattade väldigt starkt var att hon tyckte det var orimligt att själva Svenska Akademin skulle smutsas ner så av handlingar begångna av en människa som inte var ledamot i Svenska Akademin.
Men sen kan man ju invända. Den sidan är ju de ointresserade av att fördjupa.
Men det, för det är inte tillräckligt spännande.
Nej.
Och sen kan man ju tillägga att
det är roligare för dem att se det här som en sekt liksom.
Ja, ja, sen kan man ju tillägga att det var ju ännu mer komplicerat. Det var ju också de här frågetecknen kring de ekonomiska mellanhavandena, ja, mellan Svenska Akademin och Forum.
Ja.
Det har ju med akademin att göra.
Ja, och det har det ju.
Att han utnyttjade sin, det var ju han snarare, det var ju Jean-Claude själv som drog in Svenska Akademin genom att utnyttja sin relation med Katarina och sin närhet till akademin för att begå de här handlingarna.
Ja, ja.
Så att det var ju Jean-Claude som smutsade ner Svenska Akademin, och sen så förmedlade ju Matilda Gustafsson och pressen det.
Mm.
Men det var ju så att säga redan ett faktum, det var bara att det berättades om.
Just det.
Men sen kan man ju å andra sidan tänka att en väldigt, väldigt beklaglig konsekvens av det här, det är ju att Svenska Akademin, alltså det finns ju trots allt fler aspekter av Svenska Akademin än dels att en make till en ledamot betedde sig så här, de här eventuella läckorna och det här med Forum och lägenheter och att de inte har någon insyn och allt det här. Det finns allt det, och att en del människor i akademin inte är jättemoderna. Men sen finns det allting annat som Svenska Akademin faktiskt gör, som har kommit helt i skymundan. Inte för att jättemånga rapporterade hysteriskt om det förut heller.
Nej.
Men själva Svenska Akademins verksamhet har ju ett värde som är svårt att bortse ifrån. Och då när de olika sakerna geggas ihop,
just
eller när man bara ser till till liksom den sektlika maktpositionen och allt det här. Man kan säga så här, Svenska Akademin har ju gjort mycket mer för litteraturen och för samhället än Knutby.
Ja, men
så
det,
på det,
ja,
sättet.
Men det som framgår av den här dokumentären är ju snarare att de liksom pumpade Horace Engdahls bästa vän full med pengar, nämligen Stig Larsson. Det är, väl liksom, det är ju otroligt förenklat. Det gjorde de ju också. Men det är ju,
men de
det
har också
smakat bra.
Jättegott. Ja, jättegott.
Tack, ja, snälla. Nej, men de har ju pumpat ut väldigt mycket pengar till en massa andra människor också som inte är Stig Larsson. Inte bara människor utan också projekt och så vidare. De gör ju, så det går inte att säga att det här är bara ett gäng liksom maktfullkomliga pösmunkar, vilka som helst, utan det finns ju en substans.
Ja.
I själva Svenska Akademin.
Exakt. Men man får nästan se på den här dokumentären som en liksom fiktionaliserad berättelse på sätt och vis,
och främst ett sätt att tjäna pengar på, alltså det är ju ett sätt att tjäna pengar på den här, för att i och med att det inte framkommer något nytt.
Nej, det gör det ju inte faktiskt.
För till exempel i
det gjorde det ju faktiskt i den här P1-dokumentären under liksom en knapp timme, när de liksom berättade om hur Jean-Claude Arnault hade gått på liksom filmvetenskapen. Du vet, alltså förklarat honom lite mera än den här bara uppkomlingen som liksom kommer in från vänster. Alltså, jag tycker att den berättelsen är ju mera, då förstår man ju nästan, alltså då kan man ju också förstå de här kvinnorna på ett annat sätt. För där, i den dokumentären finns det också med en person som alltid har varit kompis med honom. Alltså en kvinnlig person som hängde med honom efter så här föreställningarna och ingenting hände. Alltså jag menar inte, jag försöker inte ursäkta Jean-Claude Arnault på något sätt, men för att jag ska tro på det här så måste det komma fram en annan sida också. Han kan inte bara vara det här rovdjuret.
Alltså jag gillar ju honom väldigt mycket. Han är ju en tokig fransk gubbe liksom. Han är väldigt nästan klischéfransk i sitt sätt. Det är mycket rödvin och kultur och stora gester liksom. Men alltså jag tycker han är generös och rolig. Han var schysst, både han och Katta var schyssta mot mig. Jag trivdes.
Ida Berg betonar att hon inte vet allt och hon vill inte ifrågasätta någon annans erfarenhet av kulturprofilen.
Han har aldrig utsatt mig för någonting. Jag har aldrig fått en dålig vibb av att vara ensam med honom. Eller, alltså, vi har ju suttit kvar på kontoret på kvällen och druckit vin och snackat skit. Och jag har aldrig fått en dålig känsla av det.
Men jag tycker att en som sa väldigt relevanta och bra saker i den där dokumentären var i alla fall Jonas Gardell. Jag tänkte det. Det var det jag framförallt tänkte efter att ha tittat på det. Att den som säger det relevanta är faktiskt Jonas Gardell. Han lyckas sammanfatta på den korta, för han får ju också bara korta snuttar.
Ja,
men på de korta, han lyckas använda dem. Han lyckas använda dem extremt väl.
Ja.
Så där, bara därför, om ni inte orkar titta på hela, så kan ni spola fram till alla ställen där Jonas.
Jag tycker att den är värd att se. Jag tycker att man ska se hela. Det är ju jätteintressant. Det är det ju. Alltså, och jag tycker det är lite roligt att de har liksom grävt fram Katarina Frostensons gamla pojkvän.
Och det var en liten surprise. Vad fan?
Det var lite pikant.
Jag har aldrig ens tänkt på att hon skulle kunna ta någon gammal pojkvän.
Nej.
Katarina Frostenson och jag, vi sjöng i samma kör. Socialt så var ju hon oerhört tillbakadragen, tystlåten bland människor som hon inte kände. Men bland människor som hon kände så var hon ju en fantastiskt glittrande människa som samtidigt har antennerna ute och har ett allvar. Vår relation, den var ju väldigt ungdomlig och vi bodde något år ihop och så rann det hela ut i sanden till slut. En tid efter vår relation så fick jag höra att Katarina var tillsammans med Jean-Claude Arnault. Och det är klart att det var ju med en viss förvåning som jag tog del av den informationen. Väldigt förvåning. Jag visste ju vem Jean-Claude var. En grupp ur tjejer, ur den gemensamma bekantskapskretsen, gick ut och pratade med Katarina och sa att det här är ingen bra relation för dig. Det här kommer inte att bli lyckligt. Och hon hade svarat att jag vill inte ha en varningens ord om min relation till JC.
Och det är bara en som lever hela livet med Jean-Claude Arnault. Kommer aldrig... Den där gåtan kommer aldrig att gå att lösa.
Nej, det kommer inte.
Men när jag någon gång hinner så ska jag faktiskt läsa. Jag har ju en del av Frostensons diktsamlingar hemma.
Mm-hmm.
Jag tror att jag skulle ta och läsa dem. Man kan ju läsa dem på ett nytt sätt idag. Inte för att få reda på någonting om Jean-Claude och deras liv, men för att försöka förstå henne.
Räcker inte att läsa K.E. Vad heter de?
Jo, men de är skrivna
K-A-F,
i,
eller?
De är skrivna i sånt raseri. De är skrivna i sånt... De har egentligen inte större relevans än... Om man tänker sig att man skulle dra ihop den här dokumentären till ett 3-minuters klipp. När det gäller vad som är sanningen i den här berättelsen så har ju inte de böckerna större relevans än så. K är ju en bildningsresa för att hon strösslar med så många litterära referenser så att man bara vill ägna sig åt att läsa alla.
Vill man det?
Jag vill det. Det är faktiskt en bildningsresa, men annars så är det ju...
Skriver hon medryckande på det viset?
Ja.
Ja.
Men det är också en chockupplevelse när det gäller att möta ett text, en person i en text, liksom ett bok, jag, som är så fullständigt har tappat kontakten med vanligt liv. Det är som att det inte finns. Och Katarina Frostenson har ändå haft en helt vanlig uppväxt på Kristallvägen i Hägersten.
Jaha.
Ja. Men det är som att hon, det är som att hon, alltså hela den här förvisning, allting som händer henne jämför hon ju hela tiden med. Hon jämför i F då, F en färd där, där han sitter i fängelse, och hon beskriver hur hon möter honom i fängelse och så här. Hon gör ju liksom jämförelser med Oscar Wilde och med alla möjliga andra. Hon drar in Dostojevskij till och med. Ja, för att en högt intellektuell och värdefull person orättfärdigt har fråntagit sin frihet.
Alltså hon är ju en drömpartner.
Ja, han kan ju inte göra, han kan ju inte göra något fel den här mannen. Möjligtvis någon gång förgå sig i natten. Det står det i K, tror jag. Möjligen har du någon gång förgått dig i natten. Låtit dig dras med. Det vill säga blivit förförd. Och så till och med Katarina Frostenson, i och med att i den rättegång hon själv vittnade till hans fördel.
Ja.
Så beskrivs, där beskrivs det ju, där är det ju ställt utom allt tvivel, och han tillstår själv att han ju har
våldtagit den här kvinnan.
Ja, fast han tycker inte att det är våldtäkt. Nej, han tycker att de godnattälskade.
Nattälskade.
Godnattälskade.
Ja.
Vi godnattälskade. Så att inte ens Katarina Frostenson...
Var det problemet att hon redan sov, så att säga?
Då är det lite sent att säga godnatt.
Det här med Katarina Frostensons storhet då?
Ja, vad tycker du?
Men jag är ju en enkel natur som är lite svårt för lyrik kanske.
Mm-hmm.
Om det inte är så här Karin Boye, Ed Södergran, Harry Martinsson. Mm.
Men den här mer
Marek Andre.
Men Marek Andre är en av mina favoritförfattare.
Kristina Lund. Men jag menar så, absolut. Men det är Frostenson kan jag inte så mycket om. Så jag kan inte uttala mig. Men det jag uttalade mig om, det var ju om hennes opera tillsammans med Sven David Sandström, som jag pratade om i förra avsnittet.
Just det.
När jag pratade om hans Requiem. De gjorde ju en opera ihop. Han skrev musiken och hon skrev libretto. Och jag recenserade premiären, urpremiären. Det var ju precis när jag hade börjat på Expressens kulturredaktion.
Vad tyckte du då?
Men jag tyckte ju inte att hennes libretto var bra. Jag tyckte inte att... hon är ingen librettist liksom. Hon hade skrivit dikt. Så det blev någonting som för mig var liksom helt obegripligt. Även om musiken var fantastisk. Och så då skrev jag väl det, helt enkelt.
Librettot var obegripligt, musiken fantastisk.
Ungefär. Mm. Det är en sammanfattning. Så kan det ju vara ibland, att det kan vara obegripligt. Men det är något med det sceniska uttrycket som pockar på min uppmärksamhet. Alltså så här, nu är det någonting, du ska förstå något här. Alltså när någon står och sjunger rakt emot mig, ord...
Då vill du ju
vill jag
ta emot det.
På något sätt vill jag ta
emot. Du vill
emot
inte det. Vara utestängd. Alltså nej. Man kan ju inte prata med någon och samtidigt stänga ut den.
Nej. Nej.
Det är det som är det svåra. Det är det som är det svåra. För jag menar att man kan egentligen... Opera kan inte jag. Men om man översätter det till teater.
Ja, du kan... Ja,
om man ska göra en...
Du kan vara hur absurd som helst egentligen.
Och helt abstrakt. Och man kan bryta upp dramaturgi hur mycket man vill. Man kan använda... hur konstiga ord man vill.
Ja.
Och göra det begripligt.
Ja.
Nu ska inte jag tjata om Titta pappan död sig.
Men jo,
där är det ju lite,
men det
så.
Där jag tänker på.
För att den är ju... Om man tittar på den i manusform.
Då
tänker man, men går det här?
Vad är den röda tråden? Liksom?
Men det finns ju alltså... Går det här att göra?
Ja, nej.
Och hur gör man det i så fall?
Ja.
Men då gör man det ju genom att... Först måste skådespelarna välja hur de förstår det.
Mm.
Med hela sig själva. Så att för dem blir det här deras naturliga språk när de är i sina roller. Mm. Att de inte går in i någon sorts förhöjning där de tänker nu är vi poetiska. Mm. Utan de tänker den här väldigt poetiskt förhöjda repliken är lika naturlig för mig som kan jag få en smörgås. Mm. Därför att jag vet vad den betyder för mig.
Just det.
Och jag vet vad jag vill berätta framförallt. Mm. Jag vet vad jag vill berätta med de här orden. Mm. Och då är det ju bara repetition och repetition. Så hitta. Sen måste man dessutom, för då kan vi ju komma till ett stadium där jag och skådespelarna förstår varandra. Vi vet vad vi vill berätta. Mm. Men det har ju ingen mening för någon annan än oss om vi inte också kan vända oss utåt. Mm. Så att vi, publiken får vara med. Mm. De vill ju gärna vara med och inte bara beundra att vi tycker att vi är så bra. Mm. Och det är då man måste hitta på bilder som hjälper skådespelarna att prata utåt. Att låta publiken vara med. Mm. Och bilder som gör att publiken känner, inte att de sitter utan ryggstöd på forum och ska beundra, utan att de känner att nej, men det här gör vi och skådespelarna tillsammans. Ja. Ja. De är inte smartare än jag, utan vi är här tillsammans. Mm. Och då är publiken också med på jätteabstrakt språk och konstiga ord. Men grejen är att man måste få känna sig inkluderad. Ja. För ingen vill vara en undersåte till den som uppträder för en. Man vill inte vara där för att bekräfta att de är så jävla von oben, så att säga.
Nej, men det är ju exakt så. Exakt så. Och det var inte... Jag satt och beundrade och tyckte att de var fantastiska. Men jag var inte... Det fanns en jättestor mur mellan det som hände på scenen och mig. Hur som helst, då skrev jag det. Det var på den tiden som Maria Chotenius var kulturchef på Expressen. Mm. Och hon var ju god vän med Ebba Witt-Brattström.
Jaha.
Så det som hände efter att den här recensionen var publicerad, det var att det beställdes en recension till.
Va?
Av Ebba Witt-Brattström.
Du skojar nu?
Nej.
Inte det oetiskt?
Det var väldigt störigt, tyckte jag.
Nej, men vänta.
Ja.
Mm. Du får i uppgift att gå på ett pressrep eller en premiär. Mm. Du ska recensera. Mm. Det är Expressens recension av den här föreställningen ska recenseras av Gunilla Brodrys. Mm. Du tycker inte att det är fantastiskt.
Nej.
Du är inte rakt igenom positiv.
Nej.
Då blir det ett omtag. Men det här är ju helt otroligt.
Det är ett omtag. Och det omtaget handlar specifikt om librettot.
Mm. Men presenteras...
Det författas då... Nej, men det är ju så intressant.
Presenteras det också som en recension?
Nej, utan mer som en liten essä. Det är ju en essä. Nej, men alltså... Det intressanta är ju att vid den här tidpunkten så är ju Ebba Witt-Brattström fortfarande tillsammans och gift med Horace Engdahl.
Var det samma veva?
Forum finns fortfarande.
Ja.
Pågår. '98 var det.
Ja, det var det.
Sent 90-tal förstås.
Mm.
Ja. Och...
Då var det nog inte jättelångt bort i tiden från när Horace och Ebba var på omslaget på Barnjournalen.
Nej, just det.
Och Horace blev jättearg.
Han vill inte publiceras med... Ja, just det.
Nej. Det där minns jag. Jag hade det exemplaret av Barnjournalen. Jag saknar Barnjournalen för övrigt.
Ja, men nu har vi ju Vi läser istället. Ja. Verkar inte det?
Jo. Men det är med nostalgi.
Ja.
Jag var ju bara 23 år 1998. Men jag läste Månadsjournalen. Det var inte för att jag var så fantastisk, utan det var för att jag tyckte det var... Men de hade det var väl speciell blandning av texter i den. Mm. Mm. Det var också där Lars Norén och Lite Schelius var på omslaget. Kristina var på omslaget lite tidigare. Och visades... Då hade Caroline Rosmark tagit bilderna.
Jaha.
Bland annat var Kristina på en bild var hon naken och höll upp ett skit tygstycke framför sig, så man såg liksom henne naken bakom den.
Vad fint.
Nej, men det var nog speciellt att få vara omslag liksom. Och Lars Norén och Lill, hon hade på sig någon röd kofta och de gick på en strand. Ja, och sen svek han henne på ett fruktansvärt sätt. Han blev ihop med en annan. Och Lill fick läsa på en löpsedel att han hade gift sig. Hon trodde att de var förlovade. Hon gick omkring på Dramaten med en jättestor diamantring som hon hade fått av honom, som var jättestolt över. Och hon spelade i den föreställningen Tiden i vårt hem, som nu för övrigt spelas någonstans.
På Stadsteatern.
Då spelade
jag, är så sugen på att gå sedan.
Jag också. Ja. Då spelade de Tiden i vårt hem. Och de skulle gifta sig, Lill och Lars. Och då var det där med månadsjournalen. Men Lars gifte sig med den person som var regiassistent. Och det var Björn Melander som regisserade. Han gifte sig med föreställningens regiassistent under, tror jag, under spelperioden. Och då fick ju Lill fortsätta spela hans pjäs. Fast han hade gjort det.
Ja.
Men de blev vänner igen sen långt senare.
Åh gud, alla dessa storsinta kvinnor. Förlåtande kvinnor. Say it's all right. It's all right. Say it's all right. It's all right. It's all right. Men så här skrev Ebba Witt-Brattström på vår kultursida. Och då var väl ingressen någonting i stil med att Gunilla Broders tycker inte att, vad heter det, libretto till Staden är bra. På Södertörns, det här nu sitter jag, på Södertörns högskolas genuslitteraturkurs är vi av motsatt åsikt.
Oj, allihopa.
Efter att ha läst antiken. Jajamensan, de kommer med hela
jävla Södertörn.
Vi, det är några dussin genuslitteraturstudenter och deras lärare på en resa genom litteraturens historia.
Oj.
Och sen kommer det en jättelång text. En jättelång text. Där jag inte förstår så mycket faktiskt vad det är som står.
Okay.
Jag är ledsen för det. Jag skulle inte platsa i det här gänget av genuslitteraturstudenter. Ja, vad jag förstår är ju ordet penetrerad som kommer. Flera gånger kommer det faktiskt.
Här skymtar vi en intertextualitet.
Penetration är ett ord vi känner igen från Horace Engdahls vokabulär.
Så att säga.
Ja.
Ja.
Till exempel att de skriver läsandet, alltså på den tiden, på antiken, uppfattades av många greker som en kränkning. Att underkasta sig någon annans vilja var lika skamligt för en fri man som att bli sexuellt penetrerad.
Alltså att läsa någons text?
Ja.
Var det typ som en våldtäkt? Eller nej, det var evigt en seger för författaren och ett nederlag för läsaren.
Ja, precis.
Okay.
Ja, jag har så mycket frågor av det här. Men man fortsätter.
Det bara,
man kämpar ju på i den här texten.
Som verkar jättelång.
Ja, det här är slut.
Ja,
okej. Okay. Ja, sen så är vi inne lite grann på kvinnliga monster. Medusa inom situationstecken, utropstecken. Det vet vi ju, Medusa med de här ormarna.
Ja, Medusa som har ormhår.
Ja, just det. Och vars funktion är att lura mannen att med skräckblandad förtjusning skåda in i det Freud kallade den mörka kontinenten, kvinnlighetens gåta.
Lyssna nu, ni får inte missa att den mörka kontinenten är alltså kvinnlighetens gåta.
Ja, det är så mycket man kan lära sig här. Men sen och sen kommer hon ju till konklusionen, för att jag tyckte ju att det här var inte dramatiskt, det var odramatiskt. Då säger hon att det är ett djärvt projekt, det är inte odramatiskt, utan det är ett medvetet adramatiskt.
Jaha.
Där fick jag. Ja. Och sedan,
men du har inte gått på någon sån där hörsödre.
Nej, jag har inte gjort det. Släpper vi en sekund in denna andra logik? Alltså Gunilla, om du släpper för en sekund in den här andra logiken,
känner vi kroppen fyllas av röstens närvaro, av begär. Sorl, alltså den här huvudpersonen, eller så att säga, ja, personen i staden. Sorl kastar tillbaka våra begärande blickar mot oss, nu laddade med förförisk fast dödsbringande narcissism. Att penetrera eller penetreras är inte längre frågan.
Oj, är det att man ska vara lesbisk?
Ja, det kanske det är.
Nej, men jag kan bara göra något som...
Jag förstår, jag vet. Martina, jag förstår det.
Men dels är det ju en fantastisk inledning det här. På Södertörns högskolas genuslitteraturkurs är vi av motsatt åsikt.
Ja.
Det är inte bara, det är en variant av det där med jag och många med mig.
Mm. Ja. Jaha.
Eller den tysta majoriteten typ.
Ja, verklighetens folk.
Verklighetens folk. Men vet du vad jag tror faktiskt? Och det här är lite samma sak som när Ola Rapace sa att egentligen behöver man inte ha publik på teater för att det vi gör är så viktigt så att publiken bara stör. Och det ska sägas till Olas försvar att det är länge sedan han sa det.
Ja.
Men för att kunna dechiffrera den här texten till 100% så behöver man nog ha varit med när alla vi på genuslitteraturkursen kom överens om allt det här.
Ja.
Det vill säga det här är toppen av ett argumentationsisberg.
Mm.
Så man behöver väldigt mycket bakgrundskunskap. Helst minst 7 poäng bakgrundskunskap. Alltså om man verkligen skulle göra en översättning.
Nej, om man skulle få ner
så tror jag att det egentligen bara betyder Katarina blev sur. Och när hon var hemma hos mig och Horace och våra barn i den där lägenheten i Gamla stan, som ingen behöver bry sig om varifrån den kommer, då... Så, för det är en privat sak. Då så märkte vi att hon var sur och vi delade ett bröd som kom från vår vän bagaren Jacques. Han hade skickat det med expressbrev från Paris. Han hade skickat en diligence med det, Jacques. Och ett gammalt vin som Horace hade hämtat hem hos Stig, där det hade förvarats ett tag. Och då så var Katarina sur och därför så ringde jag till Maria Chotenius och hon sa: förlåt, vill du också skriva någonting så blir allting bra då? Och då så skickade vi, när vi skickade Horace och Ebbas son Fabius med en ost till Maria Chotenius. Och det ska ingen heller lägga sig i. Och några sådana där praliner som är skitäckliga men väldigt dyra skickade vi också. Det är ju inte det enda den här texten betyder. Jag tror inte den har någon relevans. Alltså man tror ju det för att det och det är så fantastiskt att det börjar med den här referensen till en högskola.
Ja.
För redan där blir man ju lite, alltså bara ordet högskola nämns. Då förstår man ju att det här är viktiga grejer. Det här är minsann en högskoletext.
Just det. Ja. Ja,
men jag vill, det är ovanligt. Men kommer du ihåg någonting om hur du tänkte nu vid tillfället?
Nej, men jag var ju helt ny på Expressen. Det här var egentligen min första stora operarecension. Så jag var ju, mitt självförtroende var ju inte på topp.
Nej, men det måste ju kännas lite jobbigt.
Ja.
Om det man har nu, när man har gjort sitt uppdrag man recenserar.
Ja, just det.
Och då känns det ju ändå som att nej, det måste någon komma in från Södertörn och berätta vad den och dens kurs...
Som dessutom är god vän, så man visste ju det. Det visste man ju.
Ja, men man då kände man ju...
Men i bilden med forum hade man fullständigt klar för sig. Så
men
det var så
man,
många
jag
fel
inte,
på en gång. Liksom.
Jag är inte helt och hållet betrodd här tydligen som recensent. Och
nej,
hur ska jag skriva nästa, på nästa
just det.
Uppdrag? Ska jag skriva? Ska jag fråga? Ska jag fråga Maria Chotenius först så här då, är det någon av de här som skulle kunna tänka sig att vilja att Ebba ska skriva en essä om det här också? Med hela kursen i ryggen.
Ja.
Eller kan man, är det här en recension eller en sån recension där Ebba i efterhand ska skriva en essä? Det får vi ju fråga varje gång liksom. Det är faktiskt jätteknasigt och tokigt.
Det är lite Åsa Nisse på Halis fast på Södertrön. Stackars Gunny. Är vi klara med det här projektet Lunch med Montelius för denna gång då?
Ja, och det har som vanligt varit en ära och en fröjd. Min pizza var helt fantastisk.
Vad rolig!
Den var helt fantastisk. Och jag skulle verkligen vilja slå ett slag för det här med att servera pizza på en skärbräda.
Ja.
Därför att det är på något sätt...
Man behöver ju också en kraft för att komma igenom en skärbräda. Det är skönt att, att man möter.
Och det blir inte det här otäcka ljudet av bestick mot porslin. Mm. Nej, men det var så jävla... Och det var... Oliverna var utan kärnor.
Ja, tack.
Kronärtskockan... Fan, jag ska köpa lite kronärtskocka på mitt förortstorg.
Tycker du om att äta kronärtskocka som det är? Med blad, plocka bladen ändå.
Jag vet inte om jag någonsin har gjort. Är det gott?
Ja, oh, det är så gott. Ska du köpa kronärtskockor?
Ja.
Och så kokar du dem. Du skär bara bort själva skälken.
Mm.
Så kokar du dem, ja det kanske är 45 minuter. Med lite salt och citron. Och sen när de är klara, det vet du genom att de lätt lossnar.
Mm.
Ja. Sen lägger du dem på en tallrik. Så ställer du fram en skål med gott smör. Kanske lite vitlök, salt, citron. Och så doppar du i det där. Och
det är som bara... chips med dipp.
Ja. Och så är det som den här. Det är den här goda smaken. Fast på varje blad längst ner så finns det då en liten, som en liten, ett kryddmått av det där goda köttet liksom. Och så äter man blad efter blad efter blad efter blad.
Gud, det ska bli mitt fredagsmys.
Och sen kommer man ner till den håriga kärnan.
Den håriga kärnan, här har vi titeln på veckans avsnitt. Ja.
Och då tar man lite försiktigt med fingertopparna och liksom för det åt sidan.
Men gud, vad är det roligt?
Så att det släpper, då släpper håret.
Oh.
Och under så är det som en knottrig yta. Och det är... kronärtskockans hjärta.
Och då äter man det. Då äter man kronärtskockans knottriga hjärta.
Botten kan man också kalla det för. Jag föredrar att säga hjärta.
Nej, hjärta är ju det vackraste.
Det är det ju.
Men
och det får jag säga att Daniel Bergmans självbiografi Hjärtan, det är min bästa rekommendation faktiskt.
Ja, den är väldigt gripande.
Har du också hunnit läsa den?
Ja, jag har också hunnit läsa den därför att jag fick den som pdf av dig.
Ja.
För länge sedan.
Ja.
Bara liksom för att...
vi för att den här kanske vi kan prata om.
Ja, och jag sträckläste den. Den är ju ändå omfångsrik.
Det är ju.
Jag sträckläste den.
Ja.
Den har så många aspekter. Det både berättelserna om barndomen med pappan.
Ja.
Och berättelserna om det här med att vara ambulanssjuksköterska.
Ja.
Som hela boken inleds med, vill jag minnas.
Ja. Ja, det inleds ju med att han har en akut kris, va? Men för att han har ju ett
jätteallvarliga hjärtproblem.
Ja.
Och jag ska inte spoila.
Han lever ju uppenbarligen.
Han lever, men han är ju också MS.
Ja. Nej, men det är många vackert. Det är, och han skriver den här kärleken till dottern.
Ja, hela boken är ett brev till henne.
Ja.
Nej, det var faktiskt...
Det var väldigt intressant.
En stor upplevelse.
Ja.
Också för att han skriver så ärligt om sitt eget förhållande till regissöryrket
och till filmen. Sig själv. Han är liksom ganska skoningslös mot sig själv.
Han är jätteskoningslös. Han har ju en scen där han beskriver att han träffar Jodie Foster.
Ja.
För att eventuellt jobba med henne.
Mm.
Och hon verkar lika sympatisk som hon verkar över allt annat. Men... överallt annars. Men hon säger ju då ungefär att han har skrivit något manus som hon ska ta ställning till. Och så säger hon ungefär att det här är välskrivet, men jag kan inte bedöma det riktigt, because it's too much like, it reminds me too much of your father's work.
Mm.
Och det berättar han i den här boken. Ja, och inte med någon bitterhet.
Nej. Jag tror att hon till och med värderar det som inte lika intressant, va? Gör hon inte det?
Ja, fast på ett väldigt vänligt sätt.
Väldigt vänligt sätt.
Jag minns det som att...
Just det, hon kan liksom inte tänka bort Ingmar Bergman, så därför kan hon inte bedöma det.
Och hade manuset varit bättre så hade hon ju kunnat tänka bort Ingmar Bergman.
Ja,
just
det.
Men...
Ja, det var diplomatiskt, men även samtidigt grymt liksom.
Ja. Vet du om det där, det får bli slutorden då.
Ja,
men vi rekommenderar den här boken.
Ja, det gör vi.
Men Jodie Foster var ju för några år sedan i Sverige av någon anledning.
Jaha.
Och då var hon på en bar som jag tror inte finns längre nu faktiskt, som heter Roxy vid Nytorget.
Mm.
Som var en flatbar.
Flatbar, ja.
Och hon var där. Hon skulle väl gå ut bara.
Det är klart.
Hon var där ensam.
Jaha.
Och då gick budkaveln blixtsnabbt i sociala medier. Jodie Foster är på Roxy. Jag åkte inte dit. Nej, men jag tänkte att vi ska inte åka dit för att glo på Jodie Foster. Nej. Men några andra gjorde det.
Ja.
Och vittnade sen om att de hade till slut vågat. Hon hade bara suttit i baren. Mm. Och de hade vågat gå fram till henne.
Mm.
Och då hade hon varit jättesnäll. Och delat ut kärlekstips.
Jaha.
Så här kan du göra med, om du har det jobbigt i ditt förhållande. Så här kan du göra för att dejta. Och så här varit liksom riktigt gracious.
Ja.
Och jag ville bara säga det därför att jag tycker att Jodie Foster, hon är en av få sådana där celebriteter som jag känner aktning för.
Mm.
För att hon är så skicklig och för att hon... är hyperintelligent.
Mm.
Och för att hon har total integritet.
Mm.
Och aldrig skulle hålla på med "åh, mitt ansikte förfaller" grejen.
Verkligen inte. Åh, mm. Oh, jag tyckte älskade henne redan i Bugsy Malone.
Mm-hmm. Hon är en sån där som alltid är bra.
Ja, men såg du det?
Ja, men det är så otroligt länge sedan.
De här barnen, alltså det är barn som spelar vuxna. Det är säkert, säkert problematiskt på alla sätt och vis, men det är... Jag älskar den här filmen.
Och fantastiskt.
Den utspelar sig, det är en slags maffiamiljö, har jag för mig. Ja, ja. Och hon är liksom en femme fatale. Och hon är kanske 11 år eller 10 år eller någonting.
Både den och Taxi Driver skulle idag...
Det skulle inte funka. Bugsy Malone, alltså det måste ju vara liksom pedofilernas högsta dröm.
Ja. Men icke desto mindre så har vi där...
Icke desto mindre var jag som var väl ungefär lika gammal. Vi kanske är lika gammal som henne till och med.
Man är nog ungefär lika gammal.
Och det är klart man klädde ut sig på det där viset. Det gjorde jag ju jämt.
Och lekte de här...
vuxenlekar.
Ja, min kompis och jag lekte att vi drev en bar och... blev förförda av några fulla män där och sen blev vi gravida och barnen var missbildade.
Det problematiska med Bugsy Malone är ju att det är inte ett barn som har regisserat.
Nej, det är inte där skon klämmer. Man kan säga att det är där det börjar liksom... Ja, om det var barn som hade gjort det själva, då hade det blivit ännu mer.
Mm.
Extremt säkert.
Ja.
Ja, och med det så vill vi dela ut ett tips också till Svenska Filminstitutet. Låt barn göra sina filmer själva och se vad som händer.
Bra. Och jag får väl säga att min vegetariska jultallrik, den varma delen av den, den gjorde jobbet.
Den varma delen gjorde jobbet.
Ja.
Och glöm inte det knottriga lagret under håret.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.